När jag var i skogen en gång för länge sedan, jag kan ha berättat om det här förut. Det är mycket möjligt. Men jag hade en riktigt, hade en liten tuff period, det var ett tag sedan. Och jag ville ut i skogen och plocka svamp för att varva ner. Liksom. Och någonstans där så bröt jag ihop inför Jesus. För jag kände så här att, men Gud, alltså, älskar du verkligen mig? Hur är det egentligen, Jesus? Har jag gjort tillräckligt för dig? Hur är det med vår relation, Jesus? Jag behöver att du pratar med mig. Varför är det så tyst? Gud, vad är du? Och det första var ju att jag hittade ingen svamp där. Liksom. Men så bara, men Jesus, du kan ju i alla fall... Kan du inte bara hjälpa mig hitta lite svamp? Så. Då vet du i alla fall att du ger mig svamp. Så här. Men Gud, det är tufft just nu. Nu behöver jag att du griper in i mitt liv. Och den dagen hittade jag 8 liter svamp. Så jag är väldigt tacksam för det fanns mer än så. Men jag kunde inte ta med det med. Men jag pausade mitt under den här dagen. Och så satte jag mig på en sten. Jag tog fram min kaffe. Plockade fram min macka. Och så satt jag mig där och tårarna rann. Och jag pratade med Jesus. Bara, Gud, älskar du mig? Tala till mig. Så. Och där någonstans så öppnade jag min väska. Min ryggsäck. Och sen så öppnar jag ytterfacket. Och där i så ligger det en lapp. Och jag bara, vad är det här för lapp? Så plockar jag fram det och så säger, hej Pernilla. Och så var det någon, jag vet inte vem. Nu vet jag. Men då visste jag inte, vem är det här egentligen? Så plockar jag fram den lapp, hej Pernilla. Och sen blev det en hälsning från Gud till mig. Hej Pernilla, jag ser att du brottas med att... Och så var det en hälsning från Gud. Du vet att jag älskar dig. Och så var det en hälsning från Gud som gick rakt in i mitt hjärta. Och jag tyckte det var så märkligt. För de frågorna jag hade ropat till Gud mitt i skogen. Eller ropat, ja men snyftat och i mitt hjärta ropat kan jag nog säga. Så svarade Gud på lappen till mig. Ett fantastiskt kärleksbrev till mig mitt i skogen. Och jag tänkte, det här är ju bara för bra för att vara sant. Så. Och jag vet ju att Gud använder människor till att skriva lappar kanske. Så jag tänkte, vem är det som har skrivit den här lappen? För det var ingen avsändare liksom. Men så tänkte jag, jag har ju inte så många som gör såna här hyss liksom. Som kommer med de här lapparna. Eller, det har ju inte hänt mig så mycket förut. Men jag kunde ana att det här kanske är min bästa kompis. Så jag ringde upp henne och bara, du Miriam, har du liksom skrivit en lapp till mig? Ja, men det gjorde jag för 3 månader sedan. Och stoppade i din väska. Men det märkliga var när jag skrev den här. Jag skulle bara skriva, åh vad roligt det är att uppskatta dig som människa. Då fick jag en hälsning från Gud till dig. Så jag skrev ner det på den här lappen. Hade jag hittat den lappen för 3 månader sedan, alltså tidigare då. Då hade den hälsningen inte drabbat mitt hjärta så hårt. För den var i tiden. Med det jag brottades med just då. Och där någonstans blev jag så fylld av kärlek till Jesus. Att bara, wow. Jag fick ett kärleksbrev från Jesus. Och inför den här predikan så har jag upplevt att Gud har ett kärleksbrev till flera av oss här i församlingen. Till brevet till Efesos i Uppenbarelseboken. Vi ska läsa om det strax. Efesos var ju en plats. Det var, om vi hoppar tillbaka i tiden, så var ju Efesos en huvudstad i mindre Asien kan man säga. På Jesu tid, bibliska tiden då. Och det var centrum för handel och både till lands och till sjöss. Och det var en av romarrikets största städer och livligaste städer. Det hände väldigt mycket. Det var liksom folk i rörelse hela tiden. Det var handel och det var liksom massa grejer som hände. Efesos var en av de mest inflytelserika städerna också i den östra delen av det romerska riket. Så när det hände saker i Efesos så påverkade det hela romarriket som fanns runt omkring. Och i Efesos låg ett tempel Diana-templet där man tillbad guden Diana. Och i Efesos fanns det också var en ganska stor, vad ska man säga, det var ett framgångsrikt företag där man tillverkade avgudabilder av Diana som skickades vidare, och man sålde detta ganska mycket. Så väldigt mycket kring Efesos kretsade kring Diana och Diana-templet, som var faktiskt ett av antikens underverk. Paulus då, som har skrivit de flesta av de här breven i Nya testamentet, han har varit i Efesus ganska flera år faktiskt och uppmuntrat församlingen där, och han har varit där och varnat för att, men ni som tror på Jesus liksom, låt er inte lockas av det här med Diana-bilderna eller det här som kommer med villolärare liksom, utan håll kvar vid tron på Jesus Kristus. Och han uppmuntrade och han förmanade och han varnade ganska mycket i Efesus. Och man kan läsa i Efesiebrevet 12b, så står det så här också om att det blev ju en församling och att människor kom till tro. Ni var levande utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ni var långt borta, nu har ni lärt känna Gud och nu är ni nära. Och sen uppmanar Paulus i Efesiebrevet 3:17 så här. Kristus, genom tron som ska, Kristus, genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Det är ju en ganska lång vers tidigare liksom. Ni ska bli grundade i kärleken, uppmanar Paulus den här församlingen. Och vet ni vad, om jag fattat det rätt, ni får rätta mig om fel, så blev det så. Att den här församlingen blev väldigt rotad i kärleken. En del hävdar att Efesus församling var kända för att det är en väldigt kärleksfull församling. Väldigt kärleksfull församling. Det var en församling full med verksamhet. En församling som var aktiv, där man hjälpte människor utanför och innanför. Och man delade livet tillsammans. Och man delade tron och man delade, vad händer i ditt liv nu? Nu vill jag hjälpa dig med det här och jag vill stötta upp. Och det har fyllt med verksamhet och aktivt liksom. Efesus, wow, otroligt driv liksom. Men den här församlingen fick ju också vara med om en resa på olika sätt. För att Efesus församling började bit efter bit förändras. Det blev ett skifte som ändrade församlingens framtid totalt. Till en början kanske det inte märktes allt, utan det bara var en liten bit i taget sådär, den här ändringen. Men sanningen är den att den här ändringen kunde få förödande konsekvenser för församlingen. Den här korrigeringen som skedde. Och vi ska läsa det här brevet till Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för, att du hatar Nikoliternas gärningar som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingen. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig Gud för att du är en nådefull Gud, en kärleksfull Gud. Och jag tackar dig Gud för att du är mitt ibland oss. Och jag ber dig att ditt ord ska få verka och få landa på rätt sätt. Och jag ber dig Gud att du ska få säga det du vill säga den här stunden. Och det som är från dig, att det ska få slå rot. Och det som är så mycket Pernilla får bara landa liksom platt i marken här i Jesu namn. Och jag ber dig Gud, låt oss få en stund tillsammans med dig. Och tillsammans med varandra. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen. Det här brevet har återkommit den här veckan. När jag, Gud, vad vill du säga? Och så har det ringt här inne. Och det är med vördnad någonstans som man, när man ska tala om någonting som jag vet kan vara ganska laddat. Så det är ganska tufft ibland att tala om. Och så där. Jag vet inte vad du fastnar för när du läser detta. Jag har ingen aning vad du fastnar för. Kanske man fastnar mest för förmaningen som fanns där. Men när jag läser den här texten så grips jag ganska rejält. Jag grips av vilken kärlek Gud har till sin församling. Jag grips av att Gud ser sin församling. Och att han ser varje individ och varje handling som sker i församlingen. Gud har kärlek till församlingen. Han börjar ju faktiskt med att berömma Efesus. Efesus, jag har sett ditt intensiva arbete. Bra där. Jag har sett ditt tålamod. Bra där. Jag har sett motståndskraft mot synd, att du stått emot det. Bra. Jag har sett din verksamhet mot villolärare. Bra där. Jag har sett ditt tålmodiga lidande. Det är bra. Och jag har också sett att du tagit avstånd från nikolaiternas gärningar. Nikolaiterna var en grupp som ville, de började kompromissa med sin tro för att de ville leva ut i synd som fanns i Efesus. Sexuell synd. Man ville göra det samtidigt som man trodde på Jesus och ville skapa en grupp för att man tycker det är okej. Och de kallade sig själva helt utan grund för apostlar. Så liksom både och, det fanns en liberalitet, någonting där att det var nikolaiterna kända för. Det var deras grund. Och här berömmer Gud församlingen för ni har tagit avstånd från de gärningarna. Bra där. Så Gud ger ju faktiskt beröm till sin kära församling i Efesus. Han, wow, jag har sett dig. Bra. Och alla de här goda egenskaperna och allting som görs ju, har ju sitt ursprung i att jag älskar Kristus. Kärleken till Kristus. Och så sägs det att många som grundade den här församlingen, som fanns med när den här församlingen började, en del av dem dog. Alla är ju döda idag, men en del av dem dog. Och den andra generationens troende tog över. Och hängivenheten för Gud slocknade mer och mer. Men man fortsatte sitt arbete. Man fortsatte göra gott. Man fortsatte finnas till för människor. Man fortsatte sin verksamhet. Men motivet hade förändrats. Man hade fel motiv. Motivet till varför man gjorde de här sakerna från början hade förändrats. Efesus hade kärleken till Gud och kärleken som var grunden hade svalnat och man var på väg in i en lagiskhet. Det ska bara vara på det här sättet. Så har vi alltid gjort. Det är så Gud säger och så blir det en lagiskhet kring detta. Församlingens andliga liv hade blivit sterilt och man hade förlorat sin första kärlek. Det är Efesus det. Och det här första kärleken kan man sammanfatta i Matteus 22:37 där det står så här. Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Och detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Och i Uppenbarelseboken 2:4 står det: det har jag mot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit. Omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Alla de här breven i Uppenbarelseboken slutar med: du som har öron, lyssna. Så man kan ju välja att stänga av eller lyssna till vad anden säger. Tänk på varifrån du har fallit. Tänk på, var kommer du ifrån? Tänk på vad som var innan. Omvänd dig. Annars kommer ljusstaken flyttas från din plats. Byt motiv. Annars kommer ljusstaken att flyttas. Uppmanar Paulus församlingen i Efesus. Ljusstaken kan symbolisera att flytta en ljusstake. Kan betyda att församlingen upphör att vara ledd av Guds ande. Kan också betyda att den upphör helt. En liten parentes är ju att alla de här ljus, eller många av de här ljusen, ljusstakarna, sjuarmade ljusstakarna och ljusstakarna som fanns, de var på olja. Och när man läser Bibeln och Gamla testamentet så talas det om att bilden på olja är en bild av den heliga ande också. Det är bara en liten sån parentes. Så precis som den här sjuarmade ljusstaken i templet, den lös ju för att den skulle lysa och för att prästerna skulle veta vad de skulle göra. På samma sätt är ju församlingarna som Gud startar, har ju som uppgift att lysa för sin omgivning och vara ledda av den heliga ande. Tänk på varifrån du har fallit, omvänd dig och gör dina första gärningar. Då tänker jag så här. Alltså jag har ju läst det här, ni har ju läst det här många gånger och det är ett känsligt kapitel. Eller så kan jag uppleva att det är ibland när man läser detta. Men då tänker jag, vad är Guds motiv till att han skriver det här? Brevet till Efesus. Det är ju Paulus som skriver. Men vad är motivet till att han gör det? Grund och botten är det ju för att Jesus, Gud älskar. Det är ju kärlek. Totalt. Glöm inte var du från har varit och var du har kommit. Det här har ringt i mig på olika sätt. Olika tankar i det här brevet. Det första som kommer upp som man tänker på, det är ju det här med kärleken. Men jag, brist på kärlek och sådär. Men det finns andra tankar som har slagit mig när jag läst det här brevet. Så. Och det kan vara en hälsning från Gud till vissa av oss. En påminnelse om att Gud vill säga någonting till oss. Du får pröva det. Men det första jag tänker på, som jag tar till mig också, för jag har bearbetat det här själv först. Gud, vad kan jag? Vad vill du säga mig också i det här? Liksom? Det är att det första jag kommer tänka på, det är att vår församling här i Karlskrona har betydelse för Gud. Vår församling har jättestor betydelse för Gud. Guds vision för den här församlingen i den här staden är mycket högre än vad vi i ledningen sitter. Vad har vi för vision nu? Vad är det för tankar vi har? Guds tankar är mycket högre än våra tankar som vi har i den här församlingen. För det är Guds församling som betyder mycket. Ibland kan man tänka så, jag vet inte om du tänker så ibland, men när det är gudstjänst och så tänker jag: Gud, glöm inte bort att komma på vår gudstjänst idag, tala till oss liksom. Jag vet inte, men ibland kan man: Gud, vad gör vi egentligen liksom? Herre, du hör väl oss nu? Nu när de ska lovsjunga eller Micke ska predika när du gör det, så här: Gud, du dyker väl upp, Gud? Du har väl inte glömt att vi firar gudstjänst idag, Herre? Du ser väl oss, Gud? Du ser väl oss? Du har inte glömt oss? Har vi betydelse, Gud? Du ser väl oss? I andra krönikeboken 16:9, jag vill bara slänga in det. Där står det att Guds ögon överfar hela jorden hela tiden. Jag tänker som radar så här. Tittar över hela jorden liksom. För att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän till honom. Så han överfar hela jorden med sin blick. Jag har en livlig fantasi Jag tycker att det är en del kan tycka att du är så kanske flummig så där, men jag kan tycka att ibland att det är en styrka så. Och när jag tänker på vår församling här i Karlskrona så tänker jag att det förekommer sammanträde som handlar om vår stad i det osynliga. Där Gud pratar om att, vet ni, i Karlskrona händer det så här just nu. Och så sitter kanske, inte vet jag, änglar eller så. Men hur ska vi göra med staden Karlskrona? Hur ska vi göra? Det är många ungdomar som har depression. Det är många människor som är ensamma och känner ensamhet i Karlskrona. Karlskrona har tagit beslut och öppnat upp för vissa saker som kan sättas i vägen för Guds evangelium. Och jag tänker att det finns sådana samma. Jag vet inte, tänker ni så? Ja, jag tänker det. Ja, men nu är det väl ändå ute och cykla, Pernille. Varför inte? Det här är ju på allvar. Vi måste göra någonting för Karlskrona, kanske Gud säger. Vad ska vi göra? Finns det hopp? Liksom? Finns det hopp? Det verkar ju ändå, om jag gör min analys, om jag är Gud då. Om jag gör min analys så ser jag att det är en hel del som tror i den här staden. Men det är många som söker i den här staden. Många som längtar efter någonting mer. Sammanträden. Jag vet inte. Men Gud ser ju vår stad. Och då tänker jag Gud, jag tänker så här. Men då tänker jag att Gud tänker så här. Jo, det finns hopp för vår stad. Det finns hopp för Karlskrona. För jag har söner och döttrar i den här staden. Jag har församlingar i den här staden. Och jag har människor som lyssnar till min röst. Jag har söner och döttrar som är totalt vakna. Bara Gud, använd mig. Och så några söner och döttrar som kommer bli vakna. Och sen så finns jag där mitt ibland. Och jag har församlingar i Karlskrona. Det finns hopp för Karlskrona stad i Sverige. På den här jorden. Det finns hopp. Och det kommer göra skillnad. För att jag vill använda mina barn. Och då tänker jag att varje församling som Gud startar har betydelse för Gud, för att det är han som startade. Inte för att vad varje församling främst gör, utan för att det är hans kropp på jorden. Jag tänker lite som på bilden bakom mig nu, att församlingen är som ljusglimtar liksom på hela vår jord. Är det någon bild på det? Nästa bild. Nu. Jag tänker, nu är detta inte församlingarna, men så här tänker jag när Gud ser på jorden, så tänker jag att det här är församlingar, de lyser. Det här är de som tror på mig, de lyser på jorden. Och de lyser mycket. För att det är min kropp på jorden. Så i Guds ögon så är ju vår församling i Karlskrona är jättedyrbar, och den är ju oerhört viktig. Och Gud ser inte, när han tittar på vår församling, så ser inte han en förening som är fylld med verksamhet, utan han ser alla människor som det handlar om, för att det är hans kropp. Gud är stor och han är mäktig, och han ser församlingen som helhet, som sin kropp, och han värdesätter den jättehögt. Men han ser ju också samtidigt varje individ. Och det här tror jag Gud bara vill påminna oss om, påminna mig om. Det här vet vi redan. Vår församling är grundad av Gud. Gud bär visionen och den har stor betydelse. Underskatta inte kroppen i Karlskrona. För det är Guds kropp i Karlskrona. Underskatta inte församlingen. Det finns många bra församlingar i den här staden. Det är Guds kropp vi talar om. Om vi talar illa om någon församling som inte är pingst, så talar vi illa om hans kropp i Karlskrona. Talar vi illa om den här församlingen, så talar vi illa om Guds kropp. Det är Guds kropp, underskatta inte den. Det är något väldigt dyrbart för Gud själv. Det var min första tanke. Min andra tanke var att Gud ser dig personligen, som person, det har jag redan sagt. Man ser dig personligen, men han ser också vad du har gjort. Dina handlingar som du har gjort, och han värdesätter dig jättehögt. Han har sett ditt tålamod, han har sett ditt lidande för hans verk, och han värdesätter det, han ser. Och jag tror att han idag bara vill uppmuntra dig som har tjänat länge i församlingen, som har gjort mycket för församlingen. Och han vill uppmuntra dig och säga bara, jag ser och jag har sett. Jag har sett det och jag värdesätter det. Jag har sett varenda toasitt som du har torkat. Varenda golvyta du har städat. Varenda kaffekanna du har bryggt. Jag har sett varenda sovmorgon du har offrat. Jag har sett allt som du har gjort. Varenda knä som är böjts i bön. Varenda fika när du har bjudit med någon. Varenda ansträngning. Han har sett allt. Och han värdesätter det. Det här brevet handlar inte om att trycka ner. Hej, jag ringaktar dig. Akta det. Nej, nej, nej. Utan Gud, han har sett och han värdesätter det. Och känner du dig, men jag har slitit så många år och jag har aldrig fått någon uppmuntran för dig. Gud har sett dig. Gud har sett dig och han älskar dig. Så oerhört mycket. Inte för vad du gör, men för den du är. Men han har sett dig och han värdesätter det oerhört mycket. Han har sett det. Och han älskar att du tjänar. Härligt. Well done. I Efesus så var det precis på samma sätt. Man älskade Jesus och utifrån att man älskade Jesus så börjar man göra en massa saker. Då, jag vill vara med i den här gruppen och tjäna Jesus. Och jag vill göra detta för att tjäna Jesus. För jag älskar Jesus så mycket. Kärlekshandlingar. Man hjälpte människor runt omkring och kärleken bara flödade i den här församlingen. Tyvärr så är det väldigt lätt att när man har gjort en sak i en relation, eller om vi säger så här, om man inte vakar i relationen tillsammans med Jesus, om man inte vakar över den relationen, så blir ju handlingarnas motiv kan bli lite korrigerade. Om man glömmer bort varför jag började en sak, gör en sak från början, om man inte reflekterar över Gud, hur kan jag komma nära dig Jesus? Hur kan jag leva med dig Gud? Eller reflektera, vill du att jag ska göra det här nu Gud? Jag gör detta för dig. Om man inte reflekterar över detta så är det väldigt lätt att det blir slentrian. Och motivet blir korrigerat på olika sätt. Jag vet inte om ni tänker så, men jag tänker så ibland. I alla fall. Att det är väldigt lätt att hamna där. Och idag så tror jag att Gud vill påminna någon eller några här idag om hans kärlek till dig. Om att han har sett att kanske ditt motiv har börjat korrigeras lite. Någon här inne kanske. Men främst för att han ser din kärlek till dig. Men har också sett att motivet till handlingen kanske har korrigerat. Att det lätt blir slentrian. Och precis som i en kärleksrelation så tänker jag att det finns fallgropar. Jag vet inte när ni som är ett par här, eller så här och ni som är gifta och sådär. Men i början kanske det var så här, bara, älskling, vad kan jag göra för dig? Så, jag vet inte om ni var så, men kan jag fixa detta åt dig? Jag vet ju att jag kanske har lättare för det än vad du har. Men gubben, nej jag vet inte, säger ni så? Gumman, så. Och så gör man massa saker för man bara älskar liksom. Och man liksom, åh vad fint, tack. Och det var ju så, och så kommer man in i rutiner. Va? Men vet du, jag kan hädanefter, jag kan ta ansvar för den här biten för att jag vet ju att du uppskattar att jag gör det. Och det gör jag så mycket för dig för att jag älskar dig. Och så fortsätter man och så gör man de här grejerna. Men det finns ju en fallgrop i det här om man inte vakar där att det är väldigt lätt att man bara gör sakerna för att man gör det. I början kanske det var för att jag vill ju betjäna dig som människa. Jag gör ju det här för att jag älskar dig. Men det är väldigt lätt att man till slut kanske bara, jag bara gör det. Och grund och botten kanske man älskar. Men att man bara gör det. Jag vet inte, kanske är fel. Men jag har hört att det är lätt att det blir så. Mm. Precis så är det ju med Gud också. Att i början kanske man, men Gud jag älskar ju dig. Jag sa det till några här i veckan att när jag var ganska nytänd på Jesus när jag åkte bussen så lät jag mitt knä gå emot den bredvid så. Som var främling då, för jag satte mig med mycket främlingar så. För att det står ju att man skulle liksom lägga händerna på de sjuka och man skulle be för dem så. Och nu var ju inte det en hand utan det var ett knä, men jag kunde liksom luta så mot och så bad jag smygbad så. till nästa stopp så. Och sen så när jag åkte hem från skolan satte mig bredvid någon annan så bara, Jesus, jag tar hand om den här personen så. Alltså det låter lite töntigt, men jag var så exalterad liksom. Jesus, du är ju allt, du kan ju röra vid Karlskronas människor liksom. Ja. Men det är lätt att det hamnar någonstans där att jag gör det bara för att göra det. Det blir slentrian liksom. Jag gör det bara för att göra det. Och det här vill ju Gud varna Efesus för. Överge inte din kärlek, din första kärlek. Kärlekshandlingar i en församling utan motivet till att jag gör det för att jag älskar Jesus, utan jag bara gör det för att göra det, har en tendens, har en riskfaktor att hamna i, vi är bara en förening och inte en kropp. Vi är en förening och en verksamhet mer än att det här är Guds kropp som Gud använder, att det är människor det handlar om. Ja, men verksamheten är ju bra för att det är ju genom verksamheten vi är Guds ljus. Ja, det är bra. Men vi får inte glömma bort varför jag gör det. Motivet till att jag gör det jag gör. Och där får jag påminna mig själv många gånger. Men främst för att Gud älskar. Så den här, jag tänker att Efesus faktiskt inte är en smällkäft så här. Liksom. Glöm inte. Jag tror snarare bara, välkommen, jag saknar dig. Kommer du ihåg? Minns du? Minns du vem jag är? Minns du? För jag älskar dig. Jag älskar dig, mitt barn. Kommer du ihåg? Jag älskar dig och jag älskar min församling. I veckan här så var jag, satt jag hemma och så bad jag. Och sen så kom jag att tänka på, så fick jag en tanke att jag skulle gå och leta upp en lapp. Jag har en sån här, några sån här böcker, du och jag, Gudbok. Jag vet inte om du har det. Men där lägger jag så här profetiska hälsningar, får en tanke, funderingar, får när jag läser Bibeln eller vad som helst liksom, det här som jag kan titta tillbaka på så inte jag glömmer bort det. Och så fick jag en tanke, du gå och leta upp den där lappen du fick för 10 år sedan. Och jag bara, jaha, var kan den ligga liksom? Och så öppnar jag min, vad heter det, koffert? Nej. Byrå, så drar jag ut och så letar och hittar inte lappen. Men jag hittar några andra lappar. Och jag bara, vad är det här? Och de hade ju helt glömt bort, de bara låg där liksom. Och när jag läser de här lapparna så förflyttas jag i tiden liksom till när jag har slutat bibelskolan. Och kommit tillbaka till Karlskrona pingstförsamling. Och jag var så tänd på Jesus den sommaren. Och det står om människor här i församlingen som fick möta Gud. Det står om, det står fantastiska, jag ska inte säga några namn. Man är så ivrig och skulle vilja säga det, men jag gör inte det. I respekt för dem. Men där någonstans, hur jag skrev inte det här har hänt, utan jag skrev, Jesus, vet du, tack för att du gjorde detta idag. Förstår du, Jesus, att när du sa så där, eller vet du, han kom tillbaka till kyrkan idag. Wow! Och jag bara, vem är den här människan som har skrivit de här lapparna liksom? Och jag liksom fick en påminnelse om att vem man själv var. Har ni upplevt det någon gång? Att någonstans att bara, men vem är det här? Och det sättet jag skrev till Jesus blev någonstans för mig bara, men Jesus. Det är ju helt underbart. Tänk att jag, alltså det lilla, jag skrev varenda liten sak liksom. Och det betyder något stort för mig. Har jag slutat värdesätta det Jesus, det du har gjort Jesus, de små sakerna, de stora sakerna, har slutat och bara, ja men det är väl slumpen. Eller, ja men det är väl härligt, det händer ju ganska ofta. Jag vet inte, men för mig blev det så här, Jesus, väck den här iven igen, på nytt igen, mer. Jag vill ha mer av dig. Jag vill vara mer passionerad än vad jag var när jag var nytänd på dig Jesus. Jag vill ha mer. Mer av dig. Och jag blev knockad av det här brevet till mig själv eller till Jesus. Gud hade gjort fantastiska saker och jag hade glömt bort det. I Uppenbarelseboken 2 så handlar det om, inte om att skärp dig, utan jag tror det handlar om att Gud älskar och han längtar. Och han längtar efter den här livfulla relationen tillsammans med honom. Han längtar efter dig och mig. Precis som det var första gången man möttes liksom, fick möta Jesus. Och jag tänker, ni kan rätta mig om jag har fel. Rupert, du får rätta mig om jag har fel. Så. Men jag tänker att Gud är i en ständig förälskelsefas till oss. Men den här fasen går aldrig över. Relationen fördjupas till Jesus om vi lär känna honom. Men hans passion över oss förändras inte. Den här fasen där man hela tiden, jag tänker att Gud är så här att han tänker på oss hela tiden. När man är kär, då tänker man ju hela tiden, och så pratar man om den personen hela tiden också, och alla andra runt omkring bara, åh. Så här. Jag tänker att Gud är sån. Bara, vet du, alltså jag har en dotter här i Karlskrona. Han är, dotter heter Rupet, nej jag skojar bara. Men jag har en dotter här i Karlskrona, hon heter så här. Och så berättar Gud för dem runt omkring som finns där om dig. För att han är så passionerat förälskad, eller förälskad är väl fel ord egentligen. Men han är så passionerad över dig. Han kan inte sluta prata om dig. Han vill fortsätta överraska dig. Det gör man ju när man är nyförälskad. Bara, åh, vad tycker den om för saker? Och så vill man överraska på olika sätt kanske. Gud vill överraska oss. Och han vill hjälpa oss på olika områden. Och jag kan bli lite så här stött ibland när man säger att ja, men du vet, när du blir äldre, så det händer ju bara när man är tonåring. Ja, man kanske är nytänd om man får möta Gud när man är tonåring, men passionen kan vara densamma. Passionen kan vara iver för Jesus, och den kan vara ivrig hela livet ut. Men Gud älskar, och därför skriver han där, och det tror jag han vill påminna oss om, att han bara älskar dig. Och han vill att du ska få upptäcka saker du inte varit med om och upptäckt förut. Gåvor som du inte upptäckt. Jag tror att även om man är 90 bast, lätt för dig att säga som är 35, Pernilla. Men jag tror ju att det finns mer upptäckare. Det tar aldrig slut. För skillnaden i en vanlig relation när man är människa, ibland kan man känna nu tar det slut liksom, fast det gör det ju inte. För att man kan ju aldrig fullt ut veta hur en annan människa tänker. Men när det gäller Gud, vi kan aldrig uppleva att det tar slut här. Det finns inte mer upptäcka med Gud. Snarare tvärtom. Desto mer lär känna Jesus, desto mer inser man att wow, det finns så mycket mer att upptäcka med Gud. Han älskar. Och hela hans hjärta är fyllt av dig. Precis som när man är kär också. Man är helt totalt uppfylld av varandra. Han är uppfylld av dig. Tänk på var du fallit, var du var innan. Du har väl inte glömt. Bara spontant här. Vi är familj, eller hur? Är vi familj, eller hur? Ja, det var en ledande fråga, jag vet. Hur var det? Är det någon som skulle bara vilja kort bara säga, hur var det när du mötte Jesus för första gången, om du har mött Jesus? Hur var det? Bara någon grej liksom. Jag ser att många sitter och småler liksom. Är det någon som vågar säga någonting? En varm eld. Hon mötte Jesus. Värme. Någon annan? Hur var det när du mötte Jesus för första gången? Mm. Närhet. Mm. Vi tar en sak. Va? Stor glädje, att man blir glad. Vem var det mer? Kärlek, man upplevde kärlek. Vad mer? Berusad. Brusad på Jesus. Det var en bra bild. Ja, när man upplever det. Mm. One more thing. Alltså med tårarna, att Gud mötte en, så börjar man gråta. Liksom. Känslor. Mm. I mötet med Jesus, det är väldigt speciellt. Det händer ju någonting. En del upplever ingenting alls faktiskt. Och en del upplever mycket. Men Gud är verklig, och han är personlig, och han älskar oss, och han längtar efter dig och mig, och han längtar efter att vi ska få upptäcka mer av honom själv. Mm. Gud, det är hans församling. Gud har sett dina handlingar och han uppskattar dig för det. Och han längtar efter en nära relation till oss. Och är det så att du känner att om jag har börjat göra saker i slentrian, eller så vill Gud bara uppmuntra dig till, men vända om till mig. Jag är ju här. Och Gud älskar dig. Och det är ju så, vi ska sjunga lite lovsång, vi ska ha förbön här. Men är det så att du känner det, men jag känner att jag vill ha en ny passion för Jesus. För så kan jag känna ibland att min eld ska brinna starkare än någonsin. Än vad den gjort förut. Om du finns här, kom till Jesus. Eller du kanske känner, men jag känner igen mig i det där, Pernilla. Jag gör ju saker här och har gjort saker kanske flera år eller så. Och så har jag glömt bort att jag gjorde ju detta för att jag älskar Jesus från början. Och så suckar jag ibland kanske, jag vet inte. Men du kanske känner det, jag känner mig träffad idag. Kom till Jesus. Vänd om. Vänd om. Han är här med sin kärlek. Och du kanske sitter här med något helt annat behov. Jag vill bara vara med Jesus. Och jag vill få hjälp i mitt liv. Kom till Jesus. Han är här. Och han är verklig idag. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du älskar församlingen här i Karlskrona. Jag tackar dig för att du ser varje hjärta som har hängett sig till dig. Du har sett varje hjärta som villigt vill. Ja, men jag vill följa dig Jesus. Jag följer ju dig, jag är ju ditt barn Gud. Jag tackar dig Gud för att du ser din församling. Du ser varje medlem och du ser varje man och kvinna i den här staden. Du älskar den här staden, du älskar den här församlingen Jesus. Och jag tackar dig Gud för att dina planer, dina tankar, dina visioner för den här församlingen är mycket högre än vad vi kan förstå, Herre. Och jag tackar dig Gud för att den här texten, det finns så mycket man skulle kunna tala om den. Jag vet det Jesus, men Jesus idag så bara ber dig Gud att du ska få hjälpa den som behöver hjälp. Att du ska få möta den som vill ha ett personligt möte med dig. Man kanske inte känner att jag har fått det. Jag ber att du ska hjälpa den som tvivlar i sin tro. Eller jag ber att du ska få omsluta den som behöver en kram. Och jag ber dig Gud att du ska trösta den som behöver tröst. Jag ber att du ska komma med hälsa över den som behöver läkedom. Jag ber dig Gud att du ska få komma med uppmuntrande ord, personliga tilltal till den som behöver höra dig Jesus. Jag ber att du ska omfamna och göra någonting nytt mitt ibland oss. Jag tackar dig Gud för att du har stadfast den här församlingen i den här staden för att få lysa klart och tydligt Gud. Och finns det saker i mitt liv Gud som skymmer ditt ljus här, förlåt mig Gud och peka på det så jag kan vända mig bort från det här. Och Jesus, jag ber dig Gud att den här församlingen ska fortsätta få växa i skara och mängder Gud för att dina tankar är högre. Och hjälp oss vara med på tåget Gud. Hjälp oss se det du vill visa oss. Hjälp oss höra det du vill säga. Hjälp så att vårt hjärta vågar känna och ha nöd för människor på det sätt som du har tänkt. Och Jesus, jag tackar dig Gud för att du är personlig Gud och för att du älskar din församling i den här staden, Fader. Tack Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen.